Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer vi att lyssna till Thomas Sjödin som talar om Vi bygger våra liv.
Det bästa i en predikan, det är själva bibeltexten. Och det finns en enkel logik i det, och det är att bibeltexten har någonting som aldrig våra ord på det sättet kan få. Bibeln, texten i sig, är skapande, vilket innebär att när man lyssnar till den, tar in den i sitt liv, så kan någonting börja ske där, någonting kan börja växa där som vi inte kan skapa med att manipulera eller tala väl eller snyggt eller fort eller roligt. Därför ska jag läsa en väldigt kort text idag. Hålla mig helt till den, och den är så kort så att man kan liksom bara läsa sig igenom den och stanna till lite på några ställen. Så här står det i Judas brev, ett av Nya testamentets svåraste brev verkligen. Men ni, mina kära, ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i den helige ande. Men ni, mina kära, ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i den helige ande. Det var lite spooky i veckan, för att efter jag har gått att grunna på den här texten ganska länge faktiskt inför ikväll. Gått och tänkt på den och tänkt att nu jag ska tala över den eller något annat. Så i torsdag så satte jag mig på tåget. Och så skulle jag åka någonstans, och så öppnade jag min dator och tänkte nu ska jag börja förbereda det här lite mer grundligt. Och då poppade mitt bibelapp igång plötsligt och föreslog dagens bibelvers. Och det var Judas brev, den 20:e versen, den som jag just har läst. Och tänk då att det finns 35 000 690 verser i Bibeln, och så poppar av alla dem poppar just den där upp. Och eftersom jag misstror slumpen så tänker jag att det kanske är den versen vi ska vara en stund ikväll. Men ni, mina kära, ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i den helige ande. Jag tänker börja med att påstå att det är en ganska stor skillnad på att ha en tro, alltså som man har en hobby eller som man har ett jobb eller som man har en kompis, och att bygga sitt liv på en tro. Ett bygge är någonting långsiktigt, någonting som växer liksom fram, och där det är helt avgörande att man börjar i rätt ände, att man börjar nerifrån och bygger sig uppåt, att man lägger sten för sten, planka för planka. Det är helt avgörande. Därmed också måste man säga att man kan ha den andra ordningen, alltså man kan bygga tron på livet istället för att bygga livet på tron. Det är fullt möjligt, men det säger sig ganska av sig självt att man då får den sortens tro som egentligen följer min egen dagsform. Vad jag menar är att om man mår dåligt så siktar tron. När man mår lite bättre så hämtar sig tron igen. I framgången flyger tron av sig själv. Det är lätt att tro när alla gillar en, man är populär och allt går bra. Men när motgången kommer så är den naturliga reflektionen är att då tvivlar jag på både Guds existens och Guds karaktär, och inte minst på om jag själv ens är älskad. Snart, om man bygger sitt liv så måste man liksom börja ta tempen på tron varje morgon för att se hur den mår. Och jag kan sätta min hatt på att man ganska snart kommer märka att tron har blivit ett tillbehör i livet, ett slags tillval istället för grunden, det som bygger eller formar mitt liv. Varför? Jo, därför att tron livet vilar inte på tron, utan det är tron som vilar på livet. Och som ni vet så skiftar livet hela tiden. Därför är Judas brev, den där enda versen, så oändligt viktig. Här finns en rad liksom bra råd för ett liv som håller, en tro som håller. Först har Judas varnat i det här brevet, och det här brevet är så allvarligt, så mörkt bitvis, så att det sägs att det är ett av de brev i Nya testamentet som har använts minst i kyrkohistorien, särskilt i den tidiga kyrkan. Han har varnat i kraftfulla bilder, gjort en rasande uppgörelse med ledarskap, med förkunnelse som är på villovägar, och landar i några ögonblicksbilder vad som händer på lång sikt om man slutar att bygga tron på grunden, utan istället börjar bygga tron på hur mitt eget liv är. Han skriver att ni blir blindskär, alltså undervattensklippor som ligger så lurigt till att man omöjligt kan väja för dem i tid. Han säger att till slut tänker ni bara på er själva. Ni blir som moln utan regn som drivs förbi av vinden. Och så säger han, ni blir som träd utan frukt om hösten. Det finns inget moraliserande i detta, absolut inte. Det är bara någon slags verkan. Mot den där mörka bakgrunden så målar ju Judas i det här brevet, mot slutet av brevet, upp den vackraste bild man kan tänka sig. Och den här meningen är så innehållsrik, så sprängfylld, att man kan ta den liksom sats för sats så här. Man kan göra det i lugn och ro. Och så skrev jag i mitt manus ungefär som man läser en monteringsanvisning till en IKEA-möbel. Men jag strök det ganska snart igen, för jag insåg att det finns ju inget som är så svårt att läsa som en monteringsanvisning till en IKEA-möbel. Det blir ju alltid någonting över. Men man kan läsa den i lugn och ro. Man kan ta den sats för sats, och det tänkte jag göra. Kan man lyssna. Det här är inte svårt. Det är inte obegripligt. Det är bara stabilt. Han tecknar bilden av den människa som kan vara ganska avspänd, som kan vara trygg i någon bemärkelse, liksom lätt, därför att hon har valt att ställa sitt liv på en grund som håller. Så först, men ni, mina kära. Alltså, den som tror på Gud och tillhör Gud formas av den tron till någonting annat än sin omgivning, än en spegel av sin omgivning. Hon formas till någon som ibland skiljer ut sig från omgivningen. Inte för att vara annorlunda eller märkvärdig eller fördömande, absolut inte. Bara därför att hon har formats av något annat än världens idéer. Alltså de idéer som ju hela tiden förändras. Det som är modernt idag i tankar är omodernt imorgon, och så vidare. Men ni, mina kära, alltså här skiljer sig trons människa omedelbart från sin omgivning. På ett positivt sätt. Hon tillför någonting som annars saknas. Och så det andra. Ni ska bygga era liv. Det där är en viktig liten markering, och jag älskar det här målmedvetna i texten. Alltså, ni ska bygga livet. Finns något liksom inriktat i det, något målinriktat i det. Livet är inte bara någonting som man hasar sig igenom och så säger man, ja, det blir ju liksom lite som det blir och det får bli bra någon gång. Ibland behöver man sådana perioder för att vila, när man inte har något mål, när man inte har någon agenda, utan bara får slappa och finnas till. Men livet är för viktigt för att liksom strosa sig igenom vind för våg. Därför liknar många av texterna i Nya testamentet själva levandet, hur växer ett liv, liknar det just vid ett bygge. Ni ska bygga era liv. Och så fortsätter det, ni ska göra det på er allra heligaste tro. Det här är själva fundamentet. Så några ord om grunden först. Och så ska jag göra en liten bekännelse. Och det är så här att om jag någonsin skulle krocka med bil, så vet jag varför. Och jag vet dessutom var, om ni vill hålla er undan. Och det är någonstans i närheten av centralstationen i Göteborg. Där kommer jag förmodligen att krocka. Skälet till det är att jag har ett oproportionerligt stort intresse för byggnationer. Alltså, visst är det häftigt när man ser såna här komplexa huskroppar växa upp och ta form. Och bor man som vi gör ute på Hisingen och så åker man Göta Älvbron in mot centralen, så är det ett fullständigt eldorado för en människa med det intresset. Överallt förändras, det går inte att köra bil samma väg, det växer hus, det borras ner, det byggs. Det är helt fantastiskt, alltså underbart faktiskt. Växer en helt ny stad här och det är ju så spännande som man önskar att det aldrig skulle bli färdigt. Men. Det är helt livsfarligt att ha den här läggningen om man är bilist. Så därför åker jag mestadels spårvagn. Det som har slagit mig är dock att hur lång tid det tar innan man ens börjar bygga det som vi säger är själva huset. Har ni tänkt på det? Det är mätningar, det är grävande, det är pålningar, det är de här enorma underbara järnplåtarna som de liksom bankar ner så här i underjorden som sen ska stabilisera massorna där. Det är djupa schakt, armeringar, gjutningar, ni hör själva liksom hur underbart det är. Och så till sist, ibland månader, så år senare, då har ju allt det här arbetet lett fram till att man är uppe vid marknivån. Alltså där man började en gång. Då har man inte ens börjat bygga själva huset. Man har bara byggt den grund på vilket ett högt hus som det här handlar om. Ett hus som syns, som tar plats, som har någonting att säga, som rymmer någonting. Ett högt hus ska stå. Som behöver en så djup och fast förankring för att stå tryggt. I en annan av den här söndagens texter som vi har föreslagit i den här serien Vi bygger våra liv, den som Anne-Jori talade om i förmiddags, så är grunden, här sägs det att grunden är tron. Vi ska bygga våra liv på vår allra heligaste tro. I andra texter så det som Anne-Jori talade om, så är, kan man säga, att grunden som är lagd en gång för alla, och det återkommer i Bibeln, det står tydligt, den grunden är Jesus Kristus, hans död, hans uppståndelse, att han kommer tillbaka. Det är den grund som en gång för alla är lagd. Sen beskrivs hur man kan bygga på den grunden med olika byggnadsmaterial. En del av de så hållbara att de står väldigt länge, andra så bristfälliga att minsta motgång eller prövning kan rasera hela bygget. Jag ska råda er att gå in när ni har tillfälle och lyssna på Anne-Joris predikan från i förmiddags. Det var otroligt bra och viktig. Judas, som skriver det här korta brevet, då, gör det för att varna de kristna för påverkan av villolärare, för avdrivning från tron, från grunden. Och han talar väldigt specifikt om tron som grunden. Alltså bygg livet på tron. Men det är inte ett annat spår. Det är ingen motsägelse i detta. I kristen tro är det kristallklart att det är Jesus själv som är vår tro. Han är trons upphovsman, han är trons fullkomnare och allting däremellan. Och det finns en sån enkelhet eller klarhet i det i den här versen. Bygg ett liv på er allra heligaste tro. Inte på vilken tro som helst. Det är som om Judas, som man tror var bror till Jesus själv, i sitt korta brev liksom vill avgränsa och säga, det är inte all tro som håller att bygga ett liv på. Var noga med vad du tror, vad som är innehållet i tron. Och därför så omgärdar han det här brevet med någon slags avgränsning, men som också är stabiliserar på något sätt bygget. Han börjar med att säga att det här är en hälsning från Jesu Kristi tjänare till de som är älskade och bevarade i Jesus Kristus. Han avslutar brevet med att tala om den enda guden som har räddat oss. Och han har gjort det genom vår Herre Jesus Kristus. Det är vår allra heligaste tro. Den tron rymmer inte riktigt vad som helst. Den har ett sylvast centrum. Och detta centrum är Jesus Kristus själv. Det finns ingenting att förhandla om där. Att bygga sitt liv på den tron måste, tror jag, innebära att man utgår i livet ifrån tron på Jesus Kristus. Det är något kompromisslöst över det. Alltså inse att grunden för mitt liv är att Jesus fann mig. Att han räddade mitt liv. Och så bestämma sig för att aldrig lämna den grunden. Jag ska välja om den igen och igen. Och jag vill göra det varje dag. Jag vill utgå från tron. Så när vägar ska väljas, beslut ska fattas, börja i tron. Börja inte någon annanstans och sluta i tron. Börja i tron, utgå därifrån. Och det är inte en teknisk fråga. Alltså, det betyder inte att oj, jag får inte glömma att om ett viktigt beslut ska tas så måste jag be lite först, annars blir det fel. Snarare handlar det här om en livsstil, ett sätt att leva som måste få bli och kan få bli det naturliga sättet att leva. Den sortens relation. När man inte inför varje sak i livet måste krampa och säga så, oj, har jag bett tillräckligt. Den sortens relation, den skapas ju inte eller faller över en i en handvändning. Den byggs. Och den byggs dag efter dag, månad in och månad ut, år efter år. Det handlar om ett sätt att leva. Att leva sitt liv på grunden Jesus Kristus. Så kommer då nästa lilla tanke, och det är att vi ska bygga på den grunden, står det. Gör det under bön, står det. Gör det under bön. Jag ska återvända, jag ska säga tre saker som jag tycker den här, som man hittar här. Och som kanske också är mina viktigaste råd som jag själv har prövat. Alltså, hur bygger man en tro som håller för livet också när livet skiftar? Och de här tre sakerna rör alla egentligen den där korta meningen att vi ska bygga på tron under bön. Det första är, ska återvända till grunden, och det är ju det där att så mycket av det andliga livet, det är som med höghusen vid centralstationen som byggs nu, att så mycket av det bygget finns egentligen under jord. Alltså, det hör till det osynliga i tillvaron. Vet ni att här under där vi sitter nu, den här kyrkan är byggd på lera. Men under den här kyrkan, så när den byggdes på 40-talet, så pålade man ner mot 50 meter långa pålar ner för att stabilisera det här bygget som sedan har stått här utan så där värst mycket skiftningar. Så min första tanke är, bygg ett osynligt liv tillsammans med Jesus. Och jag önskar jag kunde säga detta så att du aldrig glömmer det. Jag tror att det viktigaste bygget i våra liv är inte ett stort kontaktnät eller en karriär eller en fin villa att bo i. Det viktigaste bygget i våra liv, det är att bygga ett osynligt, ett hemligt liv tillsammans med Jesus. Det måste sägas i en tid där allt ska redovisas, ständigt uppdateras, ständiga inflöden, och allt ska rapporteras ut i sociala medier in i minsta detalj. Så tål det att upprepas idag hur viktigt det är att liksom skapa ett inre rum, en mötesplats med Jesus Kristus som är din och Jesus och bara er. Alltså någon slags osynlig relation där allt inte ska visas upp eller pratas om. Här är Jesus extremt tydlig och därmed blir det så behjälpligt. När Jesus talar om detta så säger han: nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. På Jesu tid bodde man nästan alltid i enrumshus. Och Jesu uppmaning kan ha varit liksom att bokstavligt hitta någon slags avskild plats eller ett hörn i ett sådant boende där man kunde vara för sig själv med Gud. Men det kan också handla om att man i sin tankevärld skapar den här platsen dit jag igen och igen återvänder när jag vill vara nära Jesus, nära Jesu hjärta. Om den här versen hade skrivits idag så kanske han hade lytt: täpp inte igen det rummet i ditt liv med uppdateringar och ständigt redovisande av allt. Ha en värld i dig där som inte syns. Ha ett fördolt liv med Jesus. Och det här märks ju så tydligt. Man märker när man möter en människa som har ett sånt inre liv, som har ett hemligt liv med Jesus. Man märker det så tydligt. Skillnaden på en sån människa och på den där, det man ser är det man får. Liksom. Det finns inget under ytan. Det finns inget underbygge. Skapa en värld som ingen annan vet om än du och Gud. Bygg ett inre oförstörbart rike. Påla under ditt liv med bön. Med att ha ett osynligt liv tillsammans med Jesus. Gör det varje dag. Och så det andra, kan jag kalla det att be utan att be om något. Så i vår tid när allt ska mätas, allt måste växa hela tiden. Vi lever i någon så här tillväxtförbannelse. Allting måste bli bättre och bättre och mer och mer och mer. Så är det så lätt att bönen och tron liksom smittas av det och man bara hamnar i någon låsning. Jag tror att det är oändligt viktigt att ha ett liv tillsammans med Jesus. Där jag är hos Jesus bara för att vara hos Jesus. Men på ett sätt, jag vill ingenting egentligen. Jag vill bara vara här. Och så vet jag att Jesus också vill det. Moder Teresa fick en gång frågan: vad säger du till Gud i dina böner? Hon svarade: nej, jag säger ingenting. Jag bara lyssnar. Och frågeställaren fortsatte och sa: men vad säger Gud till dig då? Då sa hon: nej, han säger ingenting han heller. Han bara lyssnar. Och det där är så vackert. Tänk att detta är sagt av en människa som hela sitt liv levde med Gud, som också fick kämpa med sin tro. Och hon kunde naturligtvis ha sett många andra svar på den där frågan. Vad säger du till Gud när du ber? Hon kunde ha berättat om bönarbetet som de natt och dag har i hennes värld, där de ber för en värld som lider. Hon kunde ha berättat om deras barmhärtighetsarbete, hur bönen driver dem ut att göra skillnad i världen och så vidare och så vidare. Men den här gången svarar hon så här. Och jag tror skälet till det är enkelt, och det är att hon vet att det så ofta är precis här det låser sig och bönen hamnar i någon slags kramp eller kamp. Be utan att be om något. Börja någonstans där och vet att en av bönens viktigaste faktorer är ju att jag igen och igen, det är det som bygger ett liv. Att jag igen och igen kommer inför Jesu ansikte. Jag stämmer liksom möte med Jesus och bara finns där. Jag behöver inte säga ett ord ibland. Jag bara säger: men Jesus, jag vill vara hos dig. Jag vill vara inför ditt ansikte. Det är det som bygger en hållbar relation. Sen leder det ofta till konkreta bröner, det leder till handling, till aktion. Men det börjar inte där. Och så till sist så finns det ju en tredje del av bönen som kommer i den sista raden, sista ordet. När det står be under bön i den helige ande. Det där är ju en nyckeltanke. Jag fick en sparv i halsen. Jag ska bara väcka den lite grann. Så, nu är det bra. Nu är den borta. Det här är en nyckeltanke. Men ni mina kära ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i den helige ande. Tänkte när jag läste det här några gånger under veckan så tänkte jag att det här är ju här lättar en massa bördor. Och här finns också svaret för hur man ska komma in i ett böneliv som bygger något långsiktigt, varaktigt, hållbart. Som inte blir kamp och kramp och prestation. Utan som man känner att det här är mitt liv. Det jag älskar i mitt liv. Jag tror nyckeln ligger i att be. Inte bara i egen tanke och kraft. Utan att be i den helige ande. Det är som det finns en liten lapp här med adressen liksom till den stora arkitekten, till den som kan hjälpa oss att be efter Guds vilja, nämligen den helige ande. Anden känner djupen i Gud. Anden vet vem du är, vad du djupast längtar efter, vad du kämpar med också i hemlighet. Anden vet det vi inte själva ens vet att vi behöver. Och därmed vår förmåga eller oförmåga att hitta ord i bönen hindrar oss egentligen inte. Det är då vi bara kan överlåta oss till den helige ande. Säga, helige ande, jag är här nu. Och så få ledas av anden, liksom föras av anden, lyftas av anden in i ett böneliv. Där jag märker, det här är inget jag behöver prestera själv. Jag behöver inte klara detta själv. Utan jag får be med andens kraft och med andens hjälp. Med den store läromästaren, pedagogen. På samma sätt står det i Romarbrevet. Är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga som Gud vill. Där finns du med. I det vädjandet finns du med. Så ni, mina kära, bygg era liv på er allra heligaste tro under bön i den helige ande. Vi ber. Herre, tack för att du är här. Tackar dig för att du vet var vi finns, var våra liv finns just nu. Jag vill mest av allt be dig för den som känner med sig själv att livsbygget är ganska rangligt. Att livsbygget saknar det där underjordiska, det osynliga. Fundamentet som gör att livet blir stabilt, tryggt och växande. Jag förber dig ikväll, kom heligande och lys på våra liv. Och ge oss också modet att igen överlåta oss till dig. Du som vädjar för oss och som vill vårt bästa. Jag ber att det undret skulle få ske idag. Jag ber för den som känner livet osäkert. Låt oss få falla den här kvällen på den enda grund som tål att falla på. Nämligen på dig själv och ditt verk för oss. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.